De fyra stora av Agatha Christie, inläst av Thomas Engelbrektsson för Saga. Ett oväntat besök. Jag har träffat många människor som tycker att det är förtjusande att resa över Engelska kanalen. De sitter kvar i sina däckstolar i lugn och ro och väntar tills båten lagt till och landgången är utlagd. Först då plockar de ihop sitt bagage utan att göra sig någon brådska, och så går de i land. Det kan inte jag göra. När jag väl är ombord tycker jag inte att det lönar sig att börja på med någonting. Nej, jag flyttar mitt bagage hit och dit, och om jag händelsevis skulle vara nere i matsalen och äta, kastar jag mig i maten så fort som möjligt, därför att jag är rädd att båten ska lägga till. Ja, innan jag slutat äta. Allt det här är nog sviter från kriget, då vi brukade slåss om vem som skulle komma först fram till landgången och sen i land utan att förspilla en enda dyrbar minut av de 3 eller 5 dagar som permissionen varade. Nu var det emellertid en julimorgon och jag stod vid relingen och tittade på Dovers vita kritklippor som kom inom synhåll borta vid horisonten. Jag kunde inte begripa hur de andra passagerarna kunde sitta så lugnt kvar i sina däckstolar och inte ens bry sig om att lyfta blicken när vi först fick syn på fosterjorden. Men de tänkte väl inte som jag? Många hade nog bara rest över till Paris för lördagen och söndagen, då jag däremot hade varit långt borta på en lantgård i Argentina i 1,5 år nu. Ja, det hade gått bra för mig där ute, och både min hustru och jag trivdes alldeles utmärkt med det fria och oberoende livet i Sydamerika. Det hindrade emellertid inte att jag blev riktigt rörd då jag fick syn på den kära gamla hemlandskusten som nu kom allt närmare och närmare. Jag kom från Frankrike för 2 dagar sedan. Där hade jag uträttat några viktiga ärenden och nu var jag på väg till London. Jag tänkte väl stanna där några månader, just lagom för att hälsa på gamla vänner och bekanta. Det var i synnerhet en gammal vän som jag gärna ville träffa. Han var liten till växten och hade äggformat huvud och gröna ögon och hette Hercule Poirot. Jag tänkte komma och överraska honom. Och därför talade jag inte om i mitt sista brev från Argentina att jag skulle fara hem. Det blev plötsligt bestämt att jag skulle resa, ty affärerna var av det slaget att de fodrade min närvaro. Nu riktigt njöt jag av hur häpen och förtjust han skulle bli då han fick syn på mig. Han bodde nog säkert kvar på sitt gamla ställe. Den tiden var länge sedan förbi då han var tvungen att resa omkring överallt i England för sina rättegångars skull. Han tyckte nu att han kunde göra anspråk på att bli ansedd som privatdetektiv. Ty han var lika skicklig specialist i sitt fack som läkaren vid Harley Street är i sitt. Han var berömd nu och ägnade sig inte bara åt en rättegång i taget. Han hade alltid rynkat på näsan åt blotta tanken på blodhundar i mänsklig gestalt som använde sig av de mest häpnadsväckande förklädnader då de ut och spårar upp brottslingar och som stannar vid varje fotspår och tar noga mått. Nej, käre Hastings, brukar han säga. Det där kan Giraud och hans jämlikar göra. Hercule Poirot går tillväga på helt annat vis. Ordning och reda ska det först och främst vara. Och så de små grå cellerna förstås. Vi sitter i lugn och ro i våra länstolar och lägger märke till just de saker som andra passerar förbi. Och inte gissar vi orätt heller som den hedersgubben Japp. Nej, det var sannolikt inte lätt att lura Hercule Poirot. När jag kom till London lämnade jag in bagaget på ett hotell och for sedan direkt till Poirots gamla bostad. Minnen från forna tider trängde sig på mig. Jag gav mig knappast tid att hälsa på min gamla värdinna utan rusade upp för trappan 2 steg i taget och knackade på dörren till Poirots rum. "Stig in", ropade den välkända rösten inifrån. Det gjorde jag. Mitt framför mig stod Poirot med en liten handväska i handen. Den föll till golvet med en duns då han fick syn på mig. Nej, men...